kör vi igång, ser du.
Ja, ja, kör på.
Så nu är vi i sändning.
Som så
vi,
trevligt.
Ja, absolut. Ska vi se hur detta utspelar sig. Välkommen hit, Claes Malmberg.
Tack så mycket.
Jag funderade på en grej förr när jag satt här. Blir du ofta förväxlad med Claes Malmberg, komikern?
Ja, det händer faktiskt fortfarande. Det kan till och med vara så att man försöker ringa upp och boka mig för vissa saker. Och det är lite skrattretande. Faktiskt.
Skrattretande, men det är lite roligt samtidigt. Att det var...
Jo, men jag tycker det är lite mer fascinerande att folk inte förstår att han kanske inte har ett nummer som man hittar i telefonkatalogen. Utan det är klart att han har hemligt nummer.
Ja, det är sant. Ja. Det är sant. Och sen å andra sidan så står det väl rätt så mycket om att du gör marinbiologi och inte...
Ja, precis. Det är inte jag som är Ronny Jönsson.
Nej, det är inte du som är Ronny Jönsson. Typ. Nej, precis, precis. Välkommen hit i alla fall.
Tack så mycket. Ja.
Du har ju hållit kurs här hos oss i helgen.
Ja, jag har kört marinbiologikurs här nu och kollat på alla möjliga konstiga sorters djur som vi hittar i havet.
Ja, precis. Och vi ska komma in lite grann på det sen. Men först tänkte jag bara att vi skulle ta och bekanta oss lite med vem du är. För vi träffades ju på mässan sist. Och då snackade vi lite grann om att vi skulle göra ett avsnitt om marinbiologi och med dig och lite grann vad du gör och vem du är och lite så. Jag blev väldigt inspirerad där, framförallt med de böckerna du har skrivit och lite sådana grejer. Cool. Jag tog dig på orden nu, som du kanske märkte, just med min dotter som får vara med överallt. Och jag tyckte det är en bra tanke där. Alltså.
Ja, det är det.
Ja, absolut.
Ja, jag har ju en förmån av att ha en 8-årig dotter som jag och min fru har dratt med precis runt omkring i världen överallt, och vi tar alltid med henne i alla lägen när vi är ute och dyker. Ja. Så att det blivit en vardag för henne att göra det, och det har varit väldigt roligt att kunna göra det gemensamt.
Ja. Och jag tror det är rätt viktigt också för att lära dem sig att vara med andra människor.
Ja, precis.
Alltså, jag tror det är en god uppfostran.
De lär sig att umgås med gamla och lagom i samma storlek och yngre och mitt emellan och hela köret, och det blir väldigt enkelt då, därför att de lär sig att man kan leka med alla.
Med alla, ja. Exakt, exakt. Ja, men. Nej, och sen också faktiskt att de trivs att vara i folksamlingar och inte börja skrika så fort inte mamma och pappa är i närheten och lite sådana grejer. Så, så vi försöker. Nu är hon med och hon är med på fester och hela den här biten. Så det är jättekul verkligen. Men Claes Malmberg är då marinbiolog.
Ja.
Ja. Vart är du utbildad någonstans?
Du, jag började för väldigt, väldigt länge sedan att läsa biologi i Lund samtidigt som jag läste till lärare. Och tyckte det var så himla kul så att det blev lite längre än vad jag hade väntat mig. Så att det slutade med att jag pluggade i 9 år.
9 år?
Så jag visste liksom inte riktigt var jag skulle landa någonstans, utan det blev längre än vad det borde vara.
Ja.
Vilket också innebär att jag kom upp här på västkusten då och fick plugga på Tjärnö och varit på Kristineberg och på klubban på andra sidan och hela den biten. Så att det var inte klart från början att det skulle bli just marinbiologi, utan det var någonting som jag fixade till i slutet för det var så kul.
Ja, vad var den vändpunkten där, alltså att gå ifrån,
var
det något speciellt?
Nej, egentligen inte, utan någonstans i det hela så är det min gamla mormor som drog ner mig till stranden i Båsta och började peka ut skalbaggar och insekter och små fiskar i stranden och jag fastnade fullständigt för det. Så att som liten pojke så har jag liksom tillbringat somrarna där nere och tittat på djur i havet. Så det har nog legat någonstans latent att det här har varit så intressant.
Vad är det som gör det så intressant då? Alltså just marinbiologi.
Jag tycker att det är en annan värld.
Ja.
Det är en mycket mer... Alltså man vet vad som finns i skogen och hela den biten. Men när du kommer ner i vattnet så är det är lite science fiction faktiskt. Jag gillar det. Och så just det här med att det är så konstiga djur. Det är så udda saker som har väldigt konstiga lösningar och sånt där. Och det är så nära att komma till. Du behöver snorkel och cyklop. Mm. Det klarar dig väldigt långt med. Och sen med lite dykprylar så är du ännu närmare de här grejerna.
Ja,
det är häftigt.
Ja, det är, jag håller med dig. Det är riktigt fräckt, alltså, helt klart. Ja, och så efter Lund då, som du säger, så kom du upp...
Och ja, det blev lite Göteborg och hela Göteborg, det. Och sen var det så att då jag började min dykutbildning ganska tidigt. Vid 89 någon gång då. Egentligen i samband med militärtjänstgöring. Men det hade inte med det att göra, utan det var bara att jag gjorde någonting samtidigt.
Ja, precis. Vad gjorde du i militären? Så? Var det...
Nej, det var en vanlig KB och sen så lite instruktör och sånt. Ja. Så jag höll på 3 år. Ja. Men sen började jag då läsa nere i Lund 92. Och då började jag ganska tidigt att jobba för dykskolor. Så jag började med Båstad dykcenter en gång i tiden. Och sen så började jag jobba för Lunds dykarskola. Hade egentligen ingen att dyka med, så att det blev att jag gick den vägen. Och så började man med utbildningsbiten. Och sen dök jag ganska mycket med en kille som heter Magnus Lundgren, som är en väldigt känd fotograf.
Ja, just det.
Och till slut så tyckte han, men för fasen Claes, ska inte du börja fota? Och så tryckte han en kamera i näven på mig. Och man kan väl enkelt säga att han introducerade mig till den fotobiten, och då sen dess så dyker jag med kamera helt enkelt, och det är jag väldigt tacksam för att han gjorde.
Ja. Om inte jag är helt fel nu, så har du varit modell för honom och assistent för honom.
Kameraassistent och modell, så började jag, och det var egentligen för att jag tröttnade på dykningen, för det var för mycket kurser och jag hade kört alldeles för mycket OV-elever och så. Och det blev liksom lite för mycket, och då tog han med mig och vi gjorde andra saker. Och när kameran kom i min näve, det kan väl möjligtvis vara en av de vändpunkterna som gjorde att det blev så jädra roligt med alla djuren. Ja, det blev en riktig sån återupprepning av det här lilla pojken som tittade på det nya spännande. Och då har det legat någonstans i att ta bra bilder och hålla på lite med fototävlingar och sånt, och så börja dokumentera. Jag tyckte det var himla kul.
Ja, för tävlingar och bilder, du har ju vad jag kan se en lång resumé och bra meriter för SM och VM och EM. Och...
Det har varit en del medaljer, det har det varit, och det är jätteroligt. Det är ju, någonstans i det hela så är det ett väldigt konstigt sätt att tävla på, därför att det är en bedömning. Så ja, man får ta det med en nypa salt. Men det är ändå väldigt roligt att vara med i de här sammanhangen och träffa andra fotografer, för man lär sig så mycket runt omkring. Och sen om man är idog och så rasslar det ju till, och så kommer det lite medaljer här och där. Och det är klart att du får rykte om dig då också. Och det blir lite marknadsföringsgrej att vara med på de här sakerna.
Ja, det är klart.
Så det är kul.
Är det så att tidningar då också tar kontakt med dig för att få undervattensbilder? Och...
Ja, lite sånt säljer jag sånt vid sidan om. Men det, tyvärr är det så att när digitalfotograferingen börjar så har nästan den försäljningen dippat helt.
Ja.
Det blir för mycket bilder som ligger på nätet som folk använder sig av istället.
Ja, precis. Och jag vet, Daniel var med om det vid tillfället, han blev uppringd av GP vid tillfället. De ville använda, jag tror GP, och ville använda hans bilder, var okej. Okay. Men han har också sett bilder som är använda som han inte har godkänt. Ja, har det hänt dig också? Eller?
Ja, det har hänt flera gånger. Ja. Jag har även tjänat pengar på att jag har satt dit vissa som har loppat bilderna.
Ja, precis. Hur känns det? Känns det så här?
Nej, det är inte kul. Det är det inte. Alltså, någonstans i det hela så är det väldigt mycket tid man har lagt ner på att få fram de här bilderna. Och man kan ju till och med ta unika bilder som ingen annan har, och då vill du ju inte se att någon tar den bilden. Nej, och bara publicerar den. Så man får passa sig lite för vad man lägger ut på olika sociala medier, för att de bilderna kan försvinna väldigt fort.
Ja, det kan jag tänka mig. Det kan jag tänka mig.
Så lite så är det faktiskt, att de bästa bilderna de lägger jag aldrig ut.
Nej,
utan de sparar jag då till tävlingar eller så när man ska sälja det.
Ja, precis.
Och det är ju lite synd, men ja, det funkar så tyvärr.
Jo, men tyvärr så är det ju, som du säger, det är ju tyvärr så att folk tar ju den enklaste möjliga vägen. Ja. Alltså, många gånger då finns det en bra bild då, eller en bra foto, så är det ju öppet mål att bara plocka upp det.
Precis. Liksom.
Och man får ju också då, jag vet även med Facebook och grejer och olika, vad man lägger ut, att de har äger rättigheterna helt plötsligt på saker och ting du har lagt ut och lite sådana grejer, som så man är ju helt oskyddad när du väl har klickat upp det.
Det blir lite märkligt. Men sen det jag mycket har gjort med detta också, det är ju att visst är det kul att tävla och sånt, men jag använder mig mycket av mitt fotomaterial när jag håller kurserna och så. Och jag har ju tyckt att detta har varit en stor grej, att liksom prata om de här djuren, det är en sak, men när du har egna bilder som du har tagit och säger att nej, men den här var förra helgen jag var ute och det här har jag sett då, och det blir liksom mycket mer levande på det sättet, att du liksom, du har en närhet till det du pratar om, och sen kan du visa att den här bilden tog jag själv.
Ja.
Så det har lite stimulerat mig hela vägen igenom. Så att det har gjort mycket i då när jag har jobbat som, för jag är ju lärare också då.
Ja,
inte
precis.
Bara biolog.
Inte bara biolog, nej precis. Men vad undervisar du i då? Är det...
I naturkunskap och biologi i gymnasienivå.
Gymnasienivå, ja. Hur är intresset för de ämnena idag?
Jo då, det finns där.
Ja.
Det är mycket mer... mediainspirerat kan man väl kalla det, men det finns ett stort intresse, det gör det.
Ja, det är kul.
Ja.
Det är jätteroligt verkligen. För jag har ju faktiskt mer och mer börjat tycka framförallt mikrobiologin. Ja. Om kroppens celler och lite sådana grejer tycker jag verkar väldigt fascinerande. Alltså just nutrition och sådana grejer. Men det är så otroligt mycket grejer som måste, ja, som hör hemma, som sitter samman och som jobbar parallellt och jobbar ihop och sådana grejer. Så det är väldigt mycket att, vad heter det, ta in, om man säger så. Så jag har ju bara börjat skrapa på ytan, om man ska riktigt heller.
Men... Nej, kul att nörda in sig. Ja, alltså det är, någonstans i det hela så är det ju att om man... Om man väl börjar läsa in sig på ett område så blir det bara mer och mer intressant. Mm. Och då blir man väl den där nörden i slutändan, ja, om man håller på tillräckligt mycket.
Ja, exakt. Jag vet, Korpen kom in där förut, en annan dykare. Han var ju med på din kurs också för du, när jag satt upp utrustningen. Du ser lite nördig ut, Martin. Ja, okej, okay, men det var nog första gången jag blev kallad nörd på något sätt. Men det var ju positiv bemärkelse, för det är lite kul med just det man har ett intresse som. Men ja, nu struntar vi i det. Gör vi. Som sagt, då gör du det, och du är nu också på universitetet,
ja,
och jobbar.
Jajamän, jag har varit där riktigt länge nu faktiskt.
Ja, hur länge har du varit där?
Jag har varit 16 år, så 16 jag var år. Faktiskt med och byggde upp det hela från början. Och det är inte så många jobb som du kan ha en närhet till naturen och hålla på med akvarierna och få fiskarna och hela den marinbiologin. Så att, jag håller mig kvar fortfarande.
Ja, men det måste vara ett väldigt inspirerande arbete man gör.
Det är fantastiskt trevligt. Och det är ju inte alla som kan få simma omkring med hajar varje vecka och leka med dem och ha en personlig kontakt som... Det är lite som att ha husdjur, fast i en annan miljö då.
Ja, men precis.
Det är jag väldigt lycklig över.
Ja. Känner hajarna dig?
Ja.
Det gör de.
Ja,
ja. De vet att det är du som kommer.
Ja, ja. De har koll på oss alla dykare. De vet precis vem det är som kommer ner.
Ja.
De beter sig olika beroende på vem som kommer ner. Och vi kan göra olika saker också. Så det är väldigt mycket baserat på hur mycket tid du har varit där nere.
Ja,
så de nya dykarna har det inte lika lätt som vi som har varit där länge.
Nej, det är klart. Jag har hört att du får en del blåmärken på jobbet.
Ja, jo, det händer.
Vad är det som gör det?
Ja, men ibland hamnar man ju i situationen att du behöver medicinera. För att till exempel så kan hajarna ge sig på varandra.
Mm.
Och då behöver du ibland gå in och hjälpa till. Och vi har en veterinär som ska göra det.
Mm.
Och då behöver du ju fånga djuren.
Ja, precis.
Ja, det gillar ju inte de riktigt. Då kan man få pisk ordentligt.
Ja. Ja, hur hårt är det? Alltså, du får blåmärken, men kan saker och ting... Ja. Det är blåmärken som blir.
Det är blåmärken.
Ja, precis. De bara skuffar undan det liksom.
Ja, alltså, skulle det bli något större så har jag gjort fel.
Ja,
det är ju precis. Lite så det är att det är ju inte farligt att dyka med dem, inte alls. Det är, men likadant som att om du håller fast vilket djur som helst så kan ju de bli förbannade.
Jo.
Så du måste ju försöka hålla den nivån. Jag menar... Jag brukar jämföra med hundar.
Mm.
Alltså om du verkligen låser fast en hund ordentligt så kan den bita dig.
Ja, det är klart.
Det är samma sak med en haj. Men då ska du ju låsa fast den på ett sätt som gör att inte den blir panikslagen utan att den accepterar att du håller fast den.
Ja, men precis.
För om då veterinären behöver ge den medicin eller göra något sånt där. Då blir det ju mitt jobb att hålla djuret.
Ja. Jag har också hört att du var tvungen att gå emellan ett par. Var det en svärdfisk?
Ja, sågfisken. Det var nästan lite tokigt. Det var faktiskt i fredags nu.
På fredags redan? Okay.
Vi har en haj som är lite, han är lite pilsk helt enkelt. Så att han har sån otrolig sexuell aktivitet så han får för sig att han ska få till det med alla djuren. Så han gav sig på sågfisken och började nafsa henne i stjärtfenan så hon blev nästan panikslagen.
Ja, okay.
Så jag hoppade ner och blockade honom och höll honom ifrån sågfisken i en kvart i fredags.
Så det
var en intressant upplevelse.
Det kan jag tänka mig. Hade det funkat?
Nej, absolut
inte. Det hade inte gjort det.
Det hade inte blivit bra helt enkelt.
Nej, det hade inte blivit. Men hade det blivit en avkomma av det?
Nej, eller? Absolut inte.
Det hade inte blivit heller, utan det måste vara av samma art. Liksom.
Ja,
för man vet ju, de håller ju på med liger, det där med tiger och lejon,
ja,
och såna här grejer. Och det är ju inte heller 100%igt alla gånger.
Nej.
Men alltså, och då kan jag tycka då att de som håller på med det är någon form av att leka gud på något sätt. Liksom.
Ja, alltså, det blir bara konstigt.
Ja, jag tycker det är faktiskt rätt skrämmande om man ska, eller fan, man ska låta det vara. Alltså, det är helt klart.
Naturen klarar det väldigt bra själva.
Ja, de gör ju det. Ja. De gör ju det många gånger. Och de har ju liksom, naturen har ju funnits längre än oss här. Så att, de har ju lärt sig, eller naturen har ju lärt sig. Så är det. Men då är du med i akvariet där och grejer. Och sen håller du föreläsningar även på universitet och utbildas skolan?
Ja, inte så mycket nu längre, men jag har gjort det.
Ja.
Just nu så håller jag i princip bara på med dykning och de djuren i vattnet.
Mm.
Det har varierat lite över åren som varit där, men där är jag... Där trivs jag bra.
Ja,
vi är ju ett team med människor, så att det är ju inte bara jag. Utan vi är en staff av 5 stycken som håller på med vattenrening och vattendjuren och hela den biten. Mm. Och vi är väldigt sammansvetsat gäng och har fantastiskt trevligt tillsammans.
Ja, nu är det härligt. Mm. Riktigt bra, riktigt bra. Och så håller du då kurser i marinbiologi med ditt företag. Och det var lite roligt, för jag fick ditt företag till vad sa jag nu? Vattenmönja, men så var det inte.
Nej, det tillhör havet eller tillhör marina livet eller tillhör vatten. Sådär. Akvatilis.
Ja. Akvatilis, ja. Exakt. Ja. Och det är ju latin förmodligen.
Ja, det stämmer.
Exakt. Och hur kom du på akvatilis? Hur var det?
Nej, men det blev lite så här att jag och min fru, när vi ville ha någonting som skulle stå i våran ring helt enkelt, så att det står akvatilis i ringen, och sen i samband med det så tyckte vi att det är ganska bra att ha det som företagsnamn också då.
Ja, det är klart. Ja, för du har det blivit med din fru nu då?
Jajamän, det är jag och min fru som driver akvatilis och gör det vid sidan om då.
Ja, men precis.
Och foto och specialutbildningar och lite sådana grejer vid sidan om då.
Ja, exakt, exakt. Och så då, och så böcker då.
Ja,
vid sidan om.
Ja, det har ju blivit lite.
Vi har ju dem, vad är det nu? Livet under ytan har vi skrivit. Det är
marinbiologi på västkusten.
Ja, precis, på västkusten. Och det är ju västkusten du föredrar att vara på.
Ja, det är det.
För att det kanske är mest marint liv, eller?
Ja. Precis. Alltså jag är uppvuxen på västkusten, jag är ju göteborgare från början. Mm. Och det har ju varit det salta vattnet som jag har lärt mig helt enkelt. Så Östersjön är jag inte lika familjär med. Men visst har jag dykt där en hel del och så. Men nej, det är inte. Jag är bättre på västkustgrejerna. Och sen har det varit så att när jag pluggade en gång i tiden så fick ju vi kompendier om de djuren vi skulle lära oss och så. Det var svartvita teckningar och text. Mm. Och jag blev väldigt förvånad när jag gick min marinbiologiutbildning över att man hade fakta som var baserat på liksom mest döda djur, tycker jag.
Ja, just det.
Så att jag har liksom hela tiden haft någonstans i bakgrunden att jag tycker att man ska ha bilder på djur i sin naturliga miljö. Mm. Så det var egentligen uppstarten till att jag började samla bilder på de här djuren.
Ja, för det är ju ett gediget gäng alltså.
Ja, det är ganska rejäl.
Hur många är det där, vet du det?
Jag vet inte. Nej, det vet jag faktiskt inte. Jag har kunnat det, men det är ju det är väl 200 någonting.
Ja, det måste det vara. Det måste ju absolut vara. Och sen har du den nakensnäcker.
Ja,
har du.
Först gjorde jag en liten allmän bok och sen gjorde jag en riktigt nördig bok med nakensnäcker tillsammans med Kenneth Lundin.
Ja, precis. För du hade en kille med där också.
Han jobbar på Naturhistoriska Göteborg, så att han är verkligen den här professorstypen som har bidragit med de delarna där.
Ja.
Och det är ett arbete som verkligen har svällt ut ordentligt. Ja. Vi håller på för fullt och försöka samarbeta med forskare runt omkring i Skandinavien och i England och vidare runt omkring till och med Moskva och sånt. Det är jätteroligt.
Ja. Ja. Just en nakensnäcker alltså.
Ja, det är en lustig samling människor som håller på med det här, och ju mer man håller på med det, desto mer info får man fram.
Ja, precis.
Så att Kenneth och jag, vi har börjat samarbete där vi försöker få alla nakensnäcker i Sverige så att vi kan ta DNA-prov på dem helt enkelt.
All right. Och vad ska ni göra med detta DNA sen?
Kolla släktskap och forskning och hela den här biten. Ja. Alltså det finns fortfarande väldigt mycket information som inte finns i Sverige.
Ja. Mm. Är det något du har tänkt att doktorera i på något sätt?
Ja, jag är lite för gammal för att sätta igång och doktorera. Så att det har jag inte tänkt. Men jag kanske borde ha gjort det. Men, kan ha kul med sådana här saker ändå. Man är tillräckligt insnöad i det.
Ja, exakt.
Och det är därför det är så bra med samarbete med andra forskare. Och så.
Självklart. Hur är det med när man samarbetar på det sättet? Är det någon form av konkurrens runt det? Eller vad heter det?
Inte om du träffar rätt forskare.
Nej.
Och det är ju där svårigheten ligger någonstans då. Så att min specialitet är ju mycket det att jag vet ju vad djuren finns i naturen. Så jag är ju väldigt duktig på att hitta djuren och även hitta nya djur, och då kan jag bidra med de djuren till forskarna.
Ja,
och sen kan de sitta på labbet och så kan de ta DNA-prov och göra de delarna, och de blir ju väldigt nöjda över att de får materialet.
Ja, det
för
klart.
Det är inte så lätt för dem att hitta det materialet.
Nej.
Så att de kombinationerna blir väldigt bra.
Ja.
Och Kenneth har hand om samlingen då på Naturhistoriska, och han skickar ut provet till resten av världen, de som vill ha och sådär.
Mm.
Så det blir ett väldigt bra samarbete när man har sina olika roller på det sättet.
Ja, det är kul. Hur i framkant är just ni och Sverige i den?
Det är ganska rejält i framkant.
Det är så, ja.
Men det är ju ganska smalt område samtidigt.
Jo, det är det ju, men jag menar världen är ju stor och det finns ju mycket vatten, tänkte jag på.
Så att och det är olika var du är, så att jag menar de flesta nakensnäckorna finns ju i tropiska vatten, men det finns ju ändå ganska mycket här. Och vi hittar ju nya arter som är obeskrivna, så att det är ju faktiskt ganska fräckt om man tänker på det. Så då behöver du ju DNA på den, och så behöver någon någon forskare behöver beskriva arten på riktigt då, så att då ja. Kommer det en ny pling, ett nytt djur som kommer att registreras.
Ja, precis. Har ni någon sån art, alltså sån DNA, vad ska man säga, inte släktbok, men alltså finns det någon sån, för ni någon form av journal över alla?
Ja, det gör ni. Ja. Mm. Och vi samarbetar även med Artdatabanken som har sån fakta då, som ger dem informationen och hela den biten, så att vi skriver in vilka djur som finns och, ja, och försöker reda ut det hela. För det har varit lite blandad information om detta, men det har vi, det, i samband med vi gjorde boken, så för det första då så satte vi svenska namn på allihopa med namnkommittén, för det finns en kommitté som styr det.
Okay, ja.
Så vi fick med svenska namn på det, blir lite mer populärvetenskapligt och lättare för folk att prata om det.
Ja, kolla här, och sen, kommer kaffe? Ja, tack,
kommer kaffe till oss, vad härligt. Ja. Det vill vi gärna ha.
Ja.
Tack så mycket. Nej, och sen så tycker ju de det är kul, så att det har blivit mer samarbete där och så får man mer information med det. Och jag vet inte, det är väldigt roligt sätt att hålla på med det hela. Och det är klart att jag hade nog gärna velat hålla på med det också, men då ska det ju finnas pengar till att man ska hålla på med en sån sak. Så att det är därför jag driver de här sakerna i mitt företag vid sidan om då, för att kunna hålla på med det.
Ja, precis. För det har jag upplevt. Jag vet, min flickvän, hon ska ju doktorera nu och lite sådana grejer. Och det är just det där pengabiten. Som alltid är problemet.
Alltså,
det är också en väldigt nischad grej hon ska göra. Liksom. Men, och då är det så här, vem ska betala?
Ja, precis. Liksom,
vem har intresse av den här informationen? Ja. Och det är ett jätteprojekt då, att få in alla pengar och lite sådana här grejer. Men nu har det lyckats, så ska hon göra det.
Mm. Ja, det är svårt att få till de delarna. Ja. Och där tycker jag det är så himla roligt då med... när vi håller de här, vi har ju drivit det här lite som att vi håller kurser på dykcenter.
Ja, precis.
Och det är ju som jag gör nu då. Och samtidigt så är det ju så att den faktan som vi får fram på kurserna, det är ju det materialet vi har använt oss av till att göra den här boken, och det håller ju forskningsnivå.
Ja,
och det här tycker jag är så häftigt, så att man kör liksom specialkurser på dykcenter, som vi sitter nu här på Dive Team liksom.
Ja, exakt.
Och så hittar vi arter som studenterna hittar, alltså de som går kursen.
Exakt.
Och det här blir då en kunskapsbank som forskare kan använda sig av. Mm. Det är ju riktigt häftigt.
Ja, det är
så på det riktigt. Sättet så för mig blir det ju så att med hjälp av alla de som går kursen så får vi ju ännu mer fakta som vi kan använda oss av.
Ja, precis.
Bra sätt att kombinera det. Ja. Och det är en av de sakerna som jag tycker har gjort verkligen varit den stora grejen, det är ju digitalkamerorna. För nu för tiden så kan ju alla vara nere och dyka och dokumentera på ett sätt som man aldrig har kunnat göra innan.
Nej, precis.
Så nu får vi så mycket mer fakta från dykare. Så alla kan verkligen bidra med riktigt bra information.
Ja.
Det är häftigt.
Ja, det är fan, det är riktigt bra. Riktigt bra. Men jag tror det är många, eller många ska jag inte säga, men vi var ju på en sån hajkurs i Mexiko. Och han använde samma princip. Just, han forskar ju på hajarna där och bad oss liksom titta på hajarna, skriva upp vad vi såg, kännetecken och såna grejer, och så jämförde han det med de hajarna han hade, och ifall då det var någonting som avvek så här, så hade då kanske var en ny haj i beståndet och lite såna grejer. Så han körde lite grann på samma sätt där, att man använde elever och dykare då till att skaffa informationen liksom.
Det är häftigt när man kan kombinera det på det sättet, så man liksom man lägger det på lite proffsigare nivå någonstans. Man är inte bara ner och gör det, utan du gör någonting vettigt av informationen som kommer också.
Precis. Och då eleverna kanske känner sig också väldigt delaktiga i processen, om man säger så. Det här har vi hjälpt till med vid tillfälle, även om det kanske inte är de här absolut största grejerna, men just den här lilla biten liksom.
Och kombinationen gör ju att det blir väldigt mycket bättre.
Ja, det är klart. Det är klart. Vi ska gå in lite grann på kurserna och sådana där grejer. Och Hur lägger du upp en sån här kurs? Hur gör man? För allt det här bildmaterialet som man får, som det ser ut nu, så har du då ett x antal bilder på marina djur som du har fotograferat.
Mm.
Och sen dina böcker använder du som
kursmaterial.
Och de böckerna är även med på universitetsnivå, om inte jag förstått.
Ja, det är faktiskt så att man använder sig av dem i olika marinbiologiska utbildningar och sånt. Ja. Det är ju jätteroligt.
Ja,
för mig känns det ju som världens fjäderhatten.
Ja, det tror jag det. Det är inte alla som får liksom putta in sin egen bok och där, så det erkänns som ett undervisningsmaterial.
Ja.
Ja, det är riktigt roligt.
Det är jag grymt stolt över. Och sen är det ju så att i och med att den luckan jag talade om innan då, att det var liksom lite svartvita bilder och sånt, det har ju den här boken fyllt igen då, så att det blir liksom lite mer live på det sättet.
Ja, exakt.
Jag råkar veta dessutom att det är mer sånt material på gång från andra håll också. Så det är jätteroligt. Ja. Det ökar ju kvaliteten på utbildningen också, att man får se det på rätt sätt. Liksom.
Ja, precis.
Det tycker jag är kul.
Ja. För om vi börjar från början då. Liksom. Man kommer på en kurs hos dig i marinbiologi.
Mm.
Och då är syftet givetvis att lära sig marina arter, förmodar jag, eller?
Ja.
Ja. Och man dyker, hur många dyk gör ni på en kurs?
Ja, det brukar vara 2 per dag.
2 per dag, ja.
Så i den helg så är det 4 dyk.
Liksom. 4 dyk, ja.
Och det handlar ju mycket om att alltså, mycket av djuren är ju att försöka se vad det är.
Mm.
Och med hjälp av litteratur då identifiera det.
Ja.
Och börjar man identifiera så börjar du lära den metod att se på djur på ett annat sätt.
Mm.
Så bara där så blir det liksom en form av övning. Och då är det ju så att det är rätt svårt att se skillnad på olika djur.
Oh, ja.
Så då får man guida lite med vad man ska titta på. Och det gör jag med bildspel och sånt där. Och så brukar jag använda böckerna. För då är det både bilderna som jag kan prata om och så materialet finns ju i näven på de som är på kursen.
Ja, men precis.
Och så jämför man. Och sen så går man ut och dyker och så kollar man på djuren och sen så tar man lite teori och pratar igen om det hela. Så,
ja, exakt.
Så blir det liksom bombardemang med olika sinnen hela vägen.
Ja, det är klart. Det är, klart.
Det är roligt.
Ja. Ja, för vi upptäckte, eller jag såg ju också, du har ju viss utrustning med dig och det är ju det du använder dig av. Och liksom, du vet hur man använder den utrustningen för och inte skada djur och såna här grejer. Men du tar ju även upp djur och visar dem.
Ja, jag har ju lite extra tillstånd och sånt. Som gör att jag har ju till exempel ett samarbete då med just Göteborgs naturhistoriker som gör att jag plockar in nakensnäckorna och det gör ju att jag kan ju även visa dem i samband med det. Och har man då en lupp och kan visa på djuret innan man tar det vidare så är det ju en helt annan sak när du får se det här. Och sen vet jag ju hur man gör så att man inte skadar djuret.
Nej,
för det är ju inte bara att plocka upp ett djur utan du måste ju jädrar i mig veta hur du ska hantera det.
Ja, precis.
Så att man då får in det på det sättet och behandlar det väl.
Ja,
och släpper tillbaka det under nästa dyk.
Ja, exakt.
Om du gör en sån grej.
Ja, precis.
Det är jätteviktigt.
Ja. Spelar någon roll där vart man släpper dem?
Ja, det självklart. Ja. Alltså, vissa djur behöver ju vara vid sin föda.
Mm.
Och då behöver du släppa tillbaka dem vid den födan eller en liknande föda.
Ja, precis.
Så då behöver du ha kunskapen om detta.
Ja, exakt.
Annars är du ju taskig.
Ja, det tycker jag.
Det är ju liksom, du drar ju inte ut en människa och släpper dem i Umeå. Bara sådär. Det är inte så schysst liksom.
Nej.
Och det blir lite samma sak med djuren här då. De måste tillbaka till miljö som de kommer att triva sig.
Ja, precis. Och de ska tillbaka helt enkelt.
Jajamän.
That's it liksom. Ja. Jajamän, och då har man då lite... Ja, du har ju mycket material som ni går igenom och så dyker ni och ni tar upp och tittar på vissa djur och lite så. Men sen även då, du har alltid med dig kameran.
Jajamän.
Har du. Och det var ju lite grann vi pratade. Har många elever med sig i kameran också?
Ja, väldigt ofta.
Ja.
Och det gör ju att man har ju ännu en aspekt på detta, att man kan sitta och titta i displayen på kameran och kolla vilka djur det är då.
Mm.
Och då får man ännu ett steg liksom att man kan diskutera fram hur de ser ut och vilka kännetecken. Så att det blir riktigt roligt.
Ja, det kan jag tänka mig. Absolut. Och det är ju också ett väldigt bra sätt för folk att få med sig djuret hem. Om man säger, utan att plocka upp det.
Precis.
Ja, och det är grymt.
Ja, digitalkameran har ju gjort en stor förändring. Alltså det har ju verkligen lyft kunskapsnivån på djur.
Ja, men på vilket sätt? Alltså, är det just att man kan identifiera dem? Eller är det, alltså, eller hur, på vilket sätt har
Men om du vänder på dem på den gamla goa diabildstiden så tog du fotografierna och sen så gick du och framkallade dem och så säger att du tog en vecka innan du fick filmen.
Ja.
Och då kom du ju knappt ihåg var du hade hittat djuren någonstans. Liksom.
Ja,
nu går du ut och dyker och så smäller du av ett par bilder och du kan, ja, men det är inga problem att smälla av 500 bilder på ett dyk.
Det är
ganska mycket material du får med dig upp.
Ja.
Och sen så direkt efter dyket så sätter du och bläddrar igenom det hela så kommer du ihåg, ja men det var den här stenklippmiljön som jag hittade det här djuret på. Och så går man vidare och väntar lite efter en halvtimme på dyket. Ja, men då börjar jag komma upp på den här tångplatån.
Ja, exakt.
Jaha, där hittar jag de fiskarna och den tångplatån. Mm. Och det gör att man kan sammanknippa dyket med var du är någonstans. Och sen ser du också djuren vad det är.
Mm.
Det gör ju att du ökar ju din kunskap jättemycket över var du hittar djuren.
Vanligt,
och så.
Ja, precis.
Ja, det blir lättare helt enkelt.
Ja, det kan jag tänka mig. För många olika djur befinner sig givetvis på många olika ställen. Så som det är även på land om man säger så. Vart någonstans ska man leta efter specifika... Alltså låt oss säga så här då. Hummer till exempel.
Mm.
Den är ju dock... Där får du får inte plocka upp något.
Nej, absolut inte.
Man ska ju ta det försiktigt när man letar. Och liksom inte vända. så vänder du på en sten så ska du lägga tillbaka den, lite sån här
grejer. Ja. Och vet du inte hur man gör ska du låta bli, ja, skulle jag vilja säga. Ja. Så att, lite så att man ska se men inte röra är en grundläggande princip.
Ja. Vad är det de har? Party, de har någon form av
leave only bubbles. Ja, det är helt rätt.
Alltså. Take only pictures, leave only bubbles.
Så. Det stämmer alldeles utmärkt.
Amen. Men låt oss säga då, vi vill börja med hummer som är skaldjur.
Ja, tänk dig stenrösen. Ja. Klippterräng, skrever. Ja. Och det finns ju många sådana dykplatser. Det är klockrent. Ja. Då håller de sig i de klippskrevorna och så kikar man in under stenarna och sånt och lyser med en ficklampa. Så,
ja, precis.
Så är det, då ofta kommer de ut när man lyser på dem. Ja, så går de fram och tittar och kikar på dem och så går de in igen.
Ja, är det för att de vill försvara sitt revir lite grann?
Ja, eller är det säkert. Jag tror en kombination. Ja, både nyfikna och försvara sig. Ja.
Kan man skada djuren när man lyser dem i ögonen? Eller?
Nej, egentligen alltså, inte. Nej. Men det är klart att om du har väldigt starka blixtar och blåser av 50 bilder i ögonen på dem så kommer de bli bländade.
Ja.
Men det är ju inte så att du kan skada.
Nej.
Det är ju samma sak, våra ögon skadas ju inte av att någon trycker in en lampa i ögonen. Men det tar ett tag innan vi får synen tillbaka.
Ja, exakt.
Så man ska vara väldigt klart för sig att du kan ju liksom blända ett djur som gör att det blir disorienterat. Mm. Och det är ju inte så bra att göra det med vissa djur, för då kan det ju finnas ett rovdjur som tar dem.
Ja, precis.
Så man måste vara försiktig med hur mycket man fotograferar dem.
Ja. Är det specifika djur eller gäller det i princip alla djur? Eller?
Ja, men lite generellt kan man säga rakt över, men vissa är mer tåliga än andra.
Ja.
Men ja, det gäller alla djur.
Vi säger
enklare
det.
Att säga.
Ja,
så.
Precis, det gäller alla djur. Man ska vara lite försiktig med. Man. Men okej, hummer då, stenrösen. Vad du lyser mer i stenrösen? Alltså, finns det
massa andra spännande kräftdjur liksom trollhummer och sånt.
Ja, för trollhummer, det är den röda med blåa prickar, va?
Ja, fast det finns ett gäng.
Det finns ett gäng,
av dem. Ja. De är väldigt spännande och så, men mycket kräftdjur som gillar blockträng överhuvudtaget och gärna undersidan av det. Så att man vill gärna ner med huvudet under och titta. Då får man se mycket. Men även på undersidan ska ni hitta nakensnäckor och sitter svampdjur och mossdjur och sånt där.
Ja. För vad pratar vi för djupt då, alltså när det kommer till de typen av...
Alltså, min favoritdjup är mellan 15-25.
15-25?
Ja, det är lite saltare vatten där nere. Ja. Övre delen av Sverige är ändå lite mer bräckt. Mm. Så att, gärna under 15. Mm. Och sen är dyktiden är ju bäst om du dyker någonstans mellan 15 och 25. Då får du långa dyk och ser mycket.
Ja, exakt. Det är bra område. Har folk i allmänhet för bråttom när de dyker?
Hela tiden. Ja. Jag får ju ofta kommentarer om att jag är väldigt duktig på att hitta djur.
Mm.
Ja, men jag är också extremt tråkig att dyka med. För jag simmar så himla långsamt och håller på. Jag kan stanna på samma ställe i en halvtimme utan problem.
Utan problem,
ja. Men genom att göra det så hittar du djuren på ett annat sätt.
Ja, för finns det mycket av dem? Alltså djur, de här små djuren?
Ja, lite sådana... alltså speciellt...
Jag kan inte åka hem, jag måste bara säga tack, Claes. Riktigt kul att ha dig här. Och alla var supernöjda med kursen. Ha det så gott, så ses vi.
Ha det gott.
Hej då.
Litet avbrott.
Ja, visst, ja, det är helt okej. Okay. Det är ju som sagt, vi sitter ju här nere på Dive Team och Dive Team är öppet och
ja, precis.
Det är lite folk här och lite och du är snart på väg hem och lite så att det,
ja. Det är roligt.
Långsamt och, alltså, hur mycket mer djur ungefär kan man hitta om man dyker lite långsammare? Är det
väldigt mycket mer? Alltså det är påtagligt mycket mer om du tar det lugnt.
Ja.
Och det är lite så att man får ändra dykteknik. Du simmar liksom inte, utan du har ansiktet mot botten och bara tittar.
Och bara tittar. Ja. Flyter liksom med sådär.
Ja. Och hellre liksom att man stannar på en och samma plats och verkligen går över millimeter för millimeter. För då kommer du hitta.
Ja.
Och det finns väldigt mycket små saker som är otroligt vackra.
Ja,
det är lite skattletning och de här små juvelerna man hittar. Lite mina favoriter, det är ju de små krabborna som finns ju på snäckskalsbotten.
Är det sådana marmorkrabbor?
Ja, marmorkrabbor och ruter S och lite sånt där. De är så himla söta.
Ja, men de är väldigt små också.
Väldigt små, men det är väldigt häftigt att se dem agera, för att om du ser dem så kan du liksom stanna och så kan du ligga där och lysa, så kan du se hur de kravlar omkring och jagar sin föda och bråkar med varandra och sånt där. Det blir liksom som en liten film när man tittar på dem.
Precis.
Jag kan lätt ligga länge och titta på sånt.
Ja. Men då snackar vi snäckskalsbotten då.
Ja.
Gör vi. Men där finns inte så mycket stora kräftdjur, eller?
Ja, om vi snackar kräftdjur. Krabbtaska och ja, vanliga strandkrabbor och sinkrabbor finns det också. Jag menar, en av de grymt bra dykplatserna är just Släggö.
Ja.
Alltså du har ju ett fantastiskt djurliv där. Det är inte så många som tänker på det, utan de flesta går ju här och utbildar sig och så hoppar de ner och så gör man Släggödyket, för det är så lätt.
Ja.
Majoritet av mina bilder är tagna på Släggö.
Ja,
i marinbiologiboken.
Ja, kul.
Och det är inte många som tänker på det, men det handlar mycket om att du måste tänka på när du dyker. För det är väldigt lätt att komma hit och dyka, och så dyker man klockan 10 och 2.
Ja,
så det är bra med det. Men om du då ska ha de här djuren, då kanske du ska dyka i januari klockan 2 på natten. Och runt hela året.
Precis.
Då kan du få se väldigt mycket spännande.
Ja.
Så att man får gå lite utanför bekvämlighetszonen och dyka på udda tider.
På udda tider, ja. Ja,
men då blir det, då får man bonus.
Ja, du kan tänka mig det. Ja. Ja. Och det skiljer sig givetvis väldigt mycket mellan dag och natt också, eller?
Ja, det gör det. Du har liksom en nattskift. Ja. Mycket kräftdjur ute på nätterna.
Ja. Det är då de jagar förmodligen, eller?
De är ute och jagar.
Ja. Varför gör de det bara på natten, eller mest på natten? Är det...
Bra fråga.
Ja.
De säger pass på den.
Ja, nattaktiva. Ja. Men det är många rovdjur som är nattaktiva.
Ja, det är det.
För de smyger sig på och de syns inte och lite såna här grejer. Så det kanske ligger någonting i det. Men det...
Ja, en av de coolaste grejerna just nu, det är ju att nu börjar ju bläckfiskarna komma.
Just det.
Och de är ju helt fantastiska. Ja. De man ser som dykar är ju ganska små. De är ju bara kanske 3-4 centimeter. Och de följer ju krillen. Små kräftdjur som kommer upp på natten när det blir mörkt, så går de grundare och då kommer bläckfiskarna med. Och de är ju helt fantastiska.
Ja, men vart hittar man bläckfisk då bäst? Alltså
Släggö.
Precis. Nej, men om vi pratar vad heter det, just miljön, alltså miljön för...
Ja, sandbotten, dybotten,
ja precis, för det är där jag har sett dem i alla fall. Ja, jag har inte träffat på någon i en ålgräsäng eller i tång eller sånt, utan det är där nere de.
Ja.
Och de gömmer sig även i...
Ja,
det
enklaste sättet att hitta dem, det är att se ögonen.
Mm.
Och om du har en liten bläckfisk på 3 cm så är det inte så mycket stora ögon.
Nej, precis.
Och det är bara ögonen som sticker upp ur botten. Och då behöver du ha ansiktet nära botten och söka igenom ordentligt för att hitta dem.
Och simma långsamt då.
Yep.
Exakt. Men okej, och det börjar bli säsong för det nu. Och nu är vi snart inne i oktober, och mitten av slutet av september eller oktober. Hur länge håller de sig, bläckfisken?
Ja, inga problem fram till november.
Inte det,
nej, det blir nog lite bättre till och med. Just nu är de ganska djupt. Så i tisdag senast jag gjorde nattdyk så hittade vi dem på mellan 25 och 30. Men i vanliga fall brukar de komma grundare också, så att de är uppåt 15 meter. Och då har du lite längre tid att leta på dem.
Ja, exakt. Men hur högt upp går de?
Ja, de är inte så mycket högre än
15. Där.
Alltså 10 blir någon magisk gräns där de håller sig under det vanligtvis.
Ja, vad härligt. Och så, vad heter det, har vi ju då tång och gräs eller ålgräs och det vanliga. Vad kan man hitta i den typen?
Ja, det coolaste just nu, det är ju alla öringar som ligger och vilar i grund som sören inne på badstränder och liknande. Jättetjusiga. Och de är kvar ett tag till, sen ger de sig upp i bäckar och sånt.
Ja, för det gör de ju. De går upp och leker och hänger av sig och hela den här biten. Ja.
Och sen massor av räker som du har i tångbältet, väldigt grunt.
Just det.
Det är tjusigt att titta hur de håller på. Du kan ju till och med få dem att börja putsa på dig. Det är ju jättehäftigt.
Så pass?
Jajamän.
Då gäller det bara att ligga helt still förmodligen, eller?
Ja, precis.
Vad gör de då? Alltså putsar...
De kommer att ta döda hudceller och sånt och tuggar i sig helt enkelt.
Ja, de tycker det är mumsigt alltså.
Så du får ju liksom ta av dig handskarna då för att få det till att fungera.
Ja, men de är så närgående alltså? Eller?
Ja, om du väntar.
Ja, de skräms inte av bubblor och såna här grejer, utan de vänjer sig.
Jo, det gör de också, men de vänjer sig med om du ligger still.
Ja, precis. Precis. Ja. Vad har vi mer för kul? Vi pratade lite om lerbotten där.
Om du ger dig ut i Gullman och kommer lite djupare, så är det ju fantastiskt trevligt att titta på havskräfterna. De är jättetjusiga. De bygger ju de här gångarna i den rena dyn.
Ja, precis.
Så du får vara väldigt försiktig när du dyker. Men det är grymt vackert att se dem i sina gångar där de går. Sen är det lite häftigt, för det finns faktiskt en fisk också som bor tillsammans med dem i sina gångar.
Okay.
Spetsskärtad smörbult. Den är lite guldgulaktig, skimrande. Ja. Den är jätteball. Då bor den tillsammans i samma håla.
Okej. Okay. Ja. Ja, är det en sån som vad heter det, sniker in där? Eller? Ja, vem alltså, bygger bot först? Är det kräftan?
Det är kräftan som gör det. Ja. Men de tycker om att vara tillsammans. Så det är väldigt... sött.
Ja, det kan jag tänka mig.
Det är kul.
Men då snackar vi runt, vad sa du, runt
25 och djupare.
25 och djupare, ja precis.
Och gärna mycket djupare då, men då kräver du ju annan form av dykning, ja, och kanske precis. Lite med gasblandning och sådana saker.
Ja, exakt. Mm. Nej, vi försöker väl hålla oss på rekreationsnivå, ja, liksom, det är väl det.
Så då får man vara lite försiktig.
Ja, det får man ju vara, absolut. Och då är det också, då får man ju nästan dyka och så veta vad det är man letar efter.
Ja,
för
precis.
Tiderna blir ju mindre och mindre.
Det blir väldigt korta tider, så att, då får man tänka sig för.
Exakt. Men vad, låt oss gå upp lite grann igen då, så där vi börjar vid stenrösen. Och vad kan man mer, förutom då hummern, och, alltså, som är enkelt att identifiera. Hummer ser ju många, och trollkrabban vet vi ju. Och...
alltså jag tycker ju de här läppfiskarna som vi har är ju fantastiskt coola. Alltså blåstrålen och rödnäbban.
Vad är en läppfisk?
Det är en, ja, vad ska vi... en färgglad fisk helt enkelt, som är ganska stor. Ja. Det är, vad kan de vara, 20 cm normalt, sådär, ish. Och blåstrålen är ju knallblå. Alltså den är, man tror ju det är en tropisk fisk om man inte har sett den innan. Och det är hannen som är blå och honorna som är röda då. Och det är faktiskt så att det är könsbytare, så att när honorna blir tillräckligt stora så blir de blåa.
Precis.
Det är väldigt häftigt.
Men de har ett annat namn också, eller? Blågylta?
Ja, blågylta är hannen och rödnäbban är honan. Och tillsammans gemensamt så heter de blågylta. Så blåstråle är hanen.
Okay. Ja, okej.
Okay. Ja, namn för bistring eller många namn som man slänger sig med.
Ja, exakt. Exakt. Okej, okay, då är det häftigt. Och, så kommer
och de är gärna i just sådana här klipptränger också. Och håller sig. Så att om du ser ett sånt gäng då, det kanske är en hane och sju honor. Så du bara simma fram och lägga sig där i närheten. Vanligtvis blir de lite nervösa, går in och gömmer sig. Men ligger man kvar då så kommer de ut och blir nyfikna och tittar på en. Och då har du ett fantastiskt skådespel med mycket färger.
Ja,
så det är lite samma miljö ofta de sitter i.
Det är det, ja.
Ja.
Ja. Och vad jag tänkte på... nu glömde jag det här, tyvärr. Ja, det var någonting med klipporna i alla fall. Men vi kan återkomma till det sen kanske. Men just och sen ålgräsängen vi pratade för där. Alltså, du säger att nakensnäckorna finns även i bergterrängen. Men finns det mer eller mindre nakensnäckor till exempel på en ålgräsäng eller i tång och så kontra klippor?
Ja, alltså det bäst nakensnäckor det är klippväggar.
Det är klippväggar?
Ja, det är okay. Det.
Ja.
För där har du flest arter och sånt. Mm. Men du hittar ju en speciell nakensnäcka på ålgräsängen som äter då en ålgräsanemonen som är där. Men det är just en art. Och sen i botten av ålgräset så har du en annan art som går väldigt mycket. Men nakensnäckor är bäst på tidig vår. Till, alltså säg januari till maj. Då är det rätt kyligt i vattnet.
Det är det ju.
Men då exploderar nakensnäckorna.
Ja.
Och rena klippväggar där du är lite strömutsatt där kan du hitta flest arter, men du kan ju hitta nakensnäckor överallt. Jag har hittat åtminstone 4 olika arter nu i helgen. Så de finns fortfarande, det gör de. Men det är svårare att hitta då, för det är inte lika många.
Nej, men precis, precis. Men det känns som att nakensnäckor, framförallt nakensnäckor, men även då marinbiologi har exploderat lite grann. Alltså just att folk har börjat visa ett väldigt stort intresse för just nakensnäckor. Är det för att de är så vackra att titta på, eller är det för att de är så svåra att hitta? Eller är det en kombination?
Det. Alltså, någonstans i det hela så tror jag faktiskt att folk vill ha utmaningar.
Ja.
Och dykcenter blir bättre och bättre på detta. Och nakensnäckorna är färgglada små klimpar i vatten. För rätt mycket i havet är ju ändå ganska samma färg och sånt där. Och när du hittar nakensnäcka så blir det som en liten... en godisbit under vatten.
Ja, exakt.
Och det blir nästan lite som att det blir en skattletning om man hittar en sån cool grej. Och då tror jag att du skapar dig ett intresse genom att det är häftigt.
Ja.
Plus att du faktiskt går och får bra bilder av dem. Du är fotograf också.
Ja.
Och så börjar man snacka mer och så går storyn och så... blir det fler som jagar dig, helt enkelt.
Ja, för de sitter ju väldigt stilla, de här.
Ja.
Och de är ju kanske lätta. Men då snackar vi ju makrofotografering, förmodar jag. Det är väl svårt att fota med en vid vinkel.
Det är lättare att fota en makro också än vidvinkel. Så att ja, det precis. Kanske är lättare att börja med de delarna och ja. Lättare att hitta. Liksom, så ja, att man får ett mål med dyket.
Ja. Ja, just på tal om mål, när det kommer till dykning, känns det som att för jag har ju en filosofi om att man alltid ska ha ett mål med, och inte bara simma omkring och grejer. Är det så att man, om du har ett mål och vill leta efter något specifikt, blir det per automatik mer intressant då, tror du?
Ja, jag tycker det. Ja. Alltså för mig blir det.
Ja. Eller är det så att man liksom har ett mål och så blir man besviken för att man inte hittar grejerna? Eller?
Men man hittar ju alltid något spännande, så att det är liksom... Nej, det ska gärna vara lite svårt.
Lite svårt?
Ja, därför att då blir det en bättre utmaning, tycker jag. Men det är klart, jag kanske är lite envis. Men jag tycker ändå det är liksom stimulerande att man går efter någonting. Och, alltså egentligen, någonstans i det hela när jag gjorde marinbiologiboken så var ju målet liksom att checka av så att jag hade en bild på allting.
Ja, precis.
Det var ju jätteroligt. Ja. Alltså ut och dyka som en galning för att hitta de här olika sakerna.
Ja, exakt.
Snacka med folk och fiskare för att reda på var de fanns och sånt där. Ja, jättetillfredsställelse när man har lyckats med det.
Ja. Hur hjälpte fiskarna till?
Alltså, nej, jag snackade ju med folk om de visste vad de olika fiskstimmen av olika saker fanns och frågade specifika djur och så.
De har fått upp i näten då? Eller?
Och sånt. Så att, kanske inte egentligen fick så himla mycket hjälp av dem, men när jag försökte ta reda på det så gick jag ju runt och snackade med olika människor.
Ja,
jätteroligt.
Ja, det kan jag tänka mig. Absolut. Om inte så träffar man väldigt mycket folk och får mycket coola stories. Liksom. Har du för efter någon kul liten anekdot där när det kommer till när du skrev böckerna och hämtade informationen om det och lite sådana här grejer om någon kul eller något helt ovanligt som man hittade? Eller nej, det var mer
bara, just
var
nu så kommer jag tillbaka. Jag kommer inte på någonting just nu, men alltså jag kan ju inte låta bli när jag sitter här och tänka på när vi körde en nakensnäckskurs här på Dive Team.
Mm.
Det var förra året. Mm. Och så dyker vi vid bryggorna.
Här ute.
Och jag och Malin var nere och plaskade och sånt där, och så uppe vid flytbryggan.
Ja.
Så hittar jag en nakensnäcka och jag bara, det där är inte något jag känner igen.
Nej.
Och jag bara plockade den direkt. Och så hade jag den och vi kunde liksom inte specificera vad det var för någonting.
Nej.
Och nu har vi en forskare som sitter och har precis kört DNA på de där nakensnäckorna.
Ja.
Och det är en helt ny art som inte är registrerad någonstans överhuvudtaget. Så där har vi släggönakensnäckan alltså, som på flytbryggan i hamnen.
Ja.
Och just nu vet jag inte vad den kommer att få för namn, men det här är ju bara superhäftigt. Ja. Och lite så här att här dyker man då vid bryggan liksom. Mm. Hur kul är det?
Ja,
precis uppe på kanten. Jag skulle i princip ha kunnat vara på bryggan och ta den genom vattenytan. Och där väntar man ju så inte att man skulle få tag i en nakensnäcka som ingen har beskrivit.
Nej, precis.
Det är ju faktiskt jättehäftigt.
Ja, det är ju riktigt häftigt alltså. Riktigt jäkla. Men hur mycket sånt tror man att det finns då? Alltså, hur mycket...
Jättesvårt att veta, men det är ju fortfarande så att man hittar arter varje år.
Ja.
Det gör man ju.
Ja.
Jag hittade en sjöpung för ett par veckor sedan för andra gången som också är ny för Sverige. Så att, mycket tid i vatten så hittar man saker.
Ja. Är det så att mycket nya arter kommer med fartyg och sånt i ballasttankar och sånt?
Mycket invasiva arter som det kallas, att de kommer på andra ställen.
Ja.
Ja, det är ju, sjöfarten drar ju med sig saker, det gör det ju.
Både för- och nackdelar eller?
Både för- och nackdelar. Ja. Det finns ju en hel del nackdelar med de som inte har något rovdjur som kan reglera dem och det kan bli massförekomst.
Ja, exakt.
Och det har vi hört ganska mycket om, de här amerikanska kammarnätena till exempel, som det är jättegott om just nu.
Ja, det är det ju verkligen, och de har ju i princip slått ut öronmaneten.
Ja. Och det är ju problematiskt då, att när det förändras.
Ja. Men för maneterna är där av en anledning, givetvis. Uppfyller de amerikanska kammarnätena samma funktion eller är det bara besvärligt att ha dem här, om man säger så?
Ja, det är svårt att veta vad sluteffekten blir det. Ja. Alltså, någonstans så kanske de konkurrerar ut våran egen svenska kammarnät.
Mm.
Men vad det får för effekter för andra djur, det vet vi inte.
Nej.
Och det är det som är så lurigt med de här nya djuren som kommer, därför att ofta så blir det obalans i systemet. Och det brukar inte vara positivt. Nej, det utan klart. Det brukar bli problem med det.
Ja. Och där är det också en grej. Jag vet, vi i Lysekil har man ju sett att det ligger små visitkort i, även här ute, men i butiker och grejer, just den amerikanska hummen.
Mm.
Och den får man ju lov att plocka upp då. Mm. Och det är ju mellan 500 och 1000 kronor i belöning per hummer man plockar upp. Vad är det som är...
Ja, problemet är att den kan ha sjukdomar som kan ge sig på våra humrar.
Ja, precis.
Och då kommer vi få problem.
Ja, men vad är det för typ av sjukdom? Är det parasit?
Jag kommer inte ihåg det, men det är mer än en faktiskt. Och, sen har du ett annat problem med att du har ju sett tendenser till att de kan para sig med varandra också och bilda någon ny art på det. Och vi tycker ju om vår nu i samband med hummerfisket som kommer nu, så vi gillar ju våran egen hummer. Den vill vi gärna behålla.
Ja.
Vi vill inte att den ska få sjukdomar och bli mindre, utan låt oss njuta av våra egna humrar.
Ja, precis. Hur har en sån kommit hit? Har den kommit med kölva? Är det någon som har släppt i den eller fått fel? I
antagligen någon... sumpad som har stuckit ut.
Men hur menar du då sumpa? Alltså du har någon som har
importerat dem helt enkelt levande och så haft dem i sump då för att kunna sälja eller äta.
Ja, precis.
Det är väl det man tror. Ja. Men det är ju svårt att veta exakt.
Det är det. När man sumpar, nu leder jag in på en helt annan fråga. Just hummerfisket då som drog igång. Jag vet, vi fiskade hummer och det är för ett eller två år sedan jag var ute och drog. Och fick lite hummer och fick även kräfta. Vi fiskade kräfta samtidigt. Och så låg vi dem i sumpen. Och så kom vi ner, det var ju dagen efter, då var kräftan död. Men vad heter det, hummen levde. Inte på grund av det jag sett upp, men har det någonting med salthalt och helt saker att göra, eller hur?
Ja, alltså en sump som ligger grunt när du har ett starkt vattenutflöde i Gullman till exempel kan ju definitivt stressa ihjäl den.
Det kan det göra.
Ja, och sen så om du sätter många djur nära varandra så kan ju de ge sig på varandra.
Ja, det gör de, ja, precis.
Så att man får ju tänka på det att sumparna behöver ju vara en bra miljö för djuren så att de mår bra. Då kommer de smaka bättre också.
Ja, de gör väl det. De gör väl det.
Så att lägg lite extra krut på att göra det fint i sumpen.
Ja.
Så får ni godare middag helt enkelt.
Ja, men precis. Hur länge så klarar sig en hummer till exempel i en sump?
Teoretiskt sett hur länge som helst. Ja, om du bara får föda och att den inte blir stressad.
Nej, men precis, precis. Ja, det var härligt, vad härligt. Vad heter det? Har vi någonting mer att tillägga här eller någonting mer att diskutera?
Vi kanske kan diskutera fler tillfällen.
Ja.
Just nu känner jag mig jättenöjd.
Ja, vad härligt. Kul
att få snackas vid.
Ja. Mm. För kurserna går ju, du är ju här, hur ofta är du här ungefär? Det är lite
lite på våren, lite på hösten.
Lite på våren, lite på hösten. Då är det inte det mest intressant då? Eller?
Det är ju så att du har ju en säsong på våren där där jag älskar nakensnäckorna liksom.
Mm.
Och sen på hösten så har du väldigt mycket av kräftdjuren som kommer och då är det väldigt trevligt att köra marinbiologi.
Mm.
Du har mycket fisk och du har mycket kräftdjur.
Ja, precis, precis. Och återigen då släggor som är... det här är lite kul, ni gjorde ett båtdyk också. Var det idag eller var det igår? Ni var i hummerreservatet där.
Nej, vi var på hummerreservatet idag.
Idag var det, ja just det.
Det är jätteroligt att se alla humrarna där. Ja. De är kalasfina där ute.
Ja.
Det här är ju lite spännande då att... Jag kan ju förstå att man kan tycka att det är tråkigt med hummerreservat när man skulle vilja fiska upp humrarna.
Mm. Ja, för det ska vi säga, vi har ju tillstånd att åka dit och dyka.
Ja, precis.
Och du får inte lov att dyka där annars.
Nej.
Utan det är ju
det är väldigt speciellt
vissa tillstånd som krävs för att göra det. Och du får definitivt inte, nu vet inte alla vart detta finns och det ska vi inte säga heller.
Nej, men, det kan vi hålla tyst om.
Ja, men det är som sagt så vi inte gör detta på eget bevåg, det gör vi inte. Utan vi har tillstånd, det finns tillstånd för de här typen av aktiviteter. Då, liksom. Ja, förlåt, du skulle...
Ja, nej, men och det som är så positivt som man ser då, det är att du kan ju verkligen se att humrarna i den miljön är väldigt stora och fina.
Mm.
Och de kommer ju generera många nya humrar.
Mm.
Så genom att ha reservat så kommer ju antagligen fisket förbättras runt omkring.
Precis.
Så om vi hade kunnat ha lite mer sådana fläckar av reservat som man låter bli att fiska på, så tror jag alla hade fått mer hummer i sina tinar.
Ja.
Så ibland får man tänka efter lite och inte vara för öppen med att fånga upp allting. Det är bra med vissa områden som man låter vara. För då kan vi nästa år få ännu mer att plocka upp i tinarna.
Jag vet, de gjorde det, var det i Uddevalla tror jag, de byggde sådana här hummerhotell.
Mm.
Jag vet, det var ett företag som höll på med, vad heter det, de gör betong, betongelement. Amen. Och så hade de delar över i det där som de sänkte ner och byggde. Det kanske hade varit något här, så försöka få...
Ja, så länge man inte förstör miljön i vattnet på något annat
sätt,
så skulle man nog... Alltså det är lite spännande därför att en hård klippa eller ett stenröse under vatten på en dybotten blir en väldigt koncentrerad miljö för många djur. Så ofta, till exempel när vi dyker på vrak så ser vi ju att det är jättemycket fisk och djurliv runt omkring vraken. De samlas där liksom. Så lite sådana miljöer, om man skulle kunna få fler sådana miljöer så kanske man skulle kunna hjälpa till att få mer djur i den stora miljön.
Lite grann som de här artificiella reven man bygger att odla inom situationstecken.
Ja, åtminstone teoretiskt borde det funka så. Ja. Sen vet man ju inte hur det är.
Nej, men precis.
Men man skulle kunna tänka sig att det skulle underlätta.
Ja. Ja, för där ute i Hummerreservatet, det är ju många som är väldigt, väldigt glada när de får komma dit och dyka just och få se de här jättefina humrarna.
Ja, det är riktigt tjusigt att ta lite bilder på dem och komma upp och känna att det finns stora fina humrar. Ja.
Men där ute måste ju, i och med att det är så orört där ute, måste ju även finnas andra mycket
massa andra djur och så. Det är jättebra miljö för att få en fantastisk dykning och bra bilder med sig upp. Så det, det är jättekul att se.
Ja, det är härligt. Var trivs du bäst nu? Trivs du bäst på västkusten? Och trivs du bäst då i den här karga miljön? Eller i den, vad heter det? Eller är du en allround-kille? Eller hur?
Jag älskar västkusten och jag tycker väldigt mycket om Norge och fjordarna. Fjorddykning överhuvudtaget. Så Gullmarn är ju klar favorit. Men hela västkusten. Ja. Sen har jag en riktig sucker för att dyka med stora hajar. Ja. Så att jag ger mig gärna ut i världen och letar stora hajar.
Ja, det är, alltså, det är haj är häftigt att dyka med. Speciellt när man har liksom kommit underfund med att de är inte farliga. Liksom.
Nej, de är, och det är en utmaning att komma nära dem, för de är vanligtvis så rädda för dig.
Precis.
Så att då får man liksom verkligen testa sig om man kan bete sig på rätt sätt så du kommer nära.
Precis.
För det är svårt som bara den.
Ja, det är det ju. Mm. Det är det ju. Och jag såg någon dokumentär om det där. De hade just om vithajen.
Mm.
För den är ju så här... Egentligen, jag hatade att den döda människor och jadda, det stämmer ju inte för 5 öre. Nej, då, va? Men de hade fått upp en haj i alla fall i ett nät som hade dött då. Så de dissekerade, det var 2 forskare som dissekerade och så gick igenom och dokumenterade alla sinnen den hade. Och berättade i den här dokumentären hur sinnena fungerar. Och det är ju alltså... sicken evolutionspryl det är hajen. Alltså.
Ja, det är levande sinnesorgan också som har mängder av saker som de kan hålla koll på. Så de visst. Har koll på oss bra du, mycket mer än vi har koll på dem.
För de hade ju alltså, öron på sidan. Alltså, eller,
lateralinjesystemet som
precis, som går upp till och de kan höra. Och alltså, det, det var jäkligt intressant att se det där. Alltså, hur uppbyggda de är. Det är,
det är fräckt. Det.
Jäkligt häftigt. Jäkligt häftigt. Ja, jättefint. Vi avrundar här tycker jag. Och ser fram emot att få ha det här igen. För det är ju väldigt trevligt.
Det ser jag också fram emot. Ja.
Och kurserna är ju som sagt väldigt uppskattade.
Ja,
är de. Hur många deltagare kan man ha på en kurs? Vad är optimalt?
Ja, alltså det ska ju funka med dykningen egentligen. Ja. Det är väl lite det som det handlar om. Och plus att lokalerna ska vara. Så att jag tycker det har varit väldigt optimalt när man är en 10-12 stycken.
10-12 stycken, liksom. Exakt.
Annars blir det nästan för mycket.
Ja.
Och det blir lite mer gemytligt när det är sådär lagom.
Om man har tid att titta lite grann.
Ja, vi gör ingenting och lite färre heller. För då blir det liksom mer på tur man hand-diskussion.
Ja, exakt.
Det är också positivt. Ja. Det är roligt.
Ja. Mm. Ja, det är jättekul att ha dig här. Och
tack så mycket.
Lycka till med alla dina projekt i framtiden. Håller du på med någonting nytt kul? Men kanske inte du vill avslöja? Eller?
Nej. Det kommer så småningom.
Det kommer så småningom.
Men många projekt är på
många projekt är på gång. Ja, det är härligt. Härligt. Nej, men då får vi önska lycka till med det hemliga lilla projektet. Då, så får vi hoppas att... att vi får höra mer om det. Och du kommer komma tillbaka hit. Och är det så att man vill gå kurs för dig så går du att gå in på din hemsida då.
Ja.
Som är då givetvis
www.aquatilis.se. Det stavas AQUATILIS.
Precis. Aquatilis. Och där kan man boka kurser då. Man kan även
eller så hintar jag vidare vilket till dykcentret som vi har kursen på då. Liksom.
Exakt. Och är det så att någon vill ha mer info om de här kurserna så går det ju bra att skriva ett mejl till dig kanske. Och lite sånt
grejer. Det går alldeles utmärkt.
Och det finns ju information på hemsidan om hur man gör det.
Ja.
Och, eller då, ringa oss här eller hör oss till Dive Team i Lysekil här. Så. Och har ni några frågor om podden och lite sådana grejer så kan ni mejla mig. Och det är amsten@diveteam.se. Och Jag har fått in lite mejl angående. Vi hade nämligen en liten grej här i förra podden om att jag ska, en liten utmaning, att simma Gullmarn, hela Gullmarn. Och samtidigt då försöka göra det till ett välgörenhetsändamål. Alltså att man samlar in pengar till något bra ändamål, till exempel mer forskning om något djur i vattnet då, eller något sån här marin grej. Så vi får se. Men det blir ju först i nästa år då som vi ska göra detta. Så det kanske blir en jättegrej, vem vet. Men.
Kul.
2 mil ska vi simma.
Ja, det blir till simma länge.
Ja, förhoppningsvis blir det inte så länge. Vi får träna till det, vet du, som sagt. Men du, Claes, tack så hjärtligt.
Tack själv.
Så hörs vi vidare här. Och ha en trevlig resa hem nu.
Simma lugnt.
Tack så mycket. Hej då.